avsnitt 118, mitt i stormens öga, höll jag på att säga, men det är vi ju faktiskt inte. Vi är mitt i stormen.
Skönt att sitta inomhus. Nu, vi sitter ju nästan alltid inne när vi spelar podd, men det är skönt att komma undan från den här höststormen, eller vad man ska kalla det.
Ja, vinterstorm. Nej, men alltså, höststorm, ja. Solstorm.
Ja, solstorm är det ju absolut inte.
Solstorm hade väl varit det värsta. De är väl värsta om stormen.
Ja, ja.
Det är då elen slås ut.
Ja, okej. Ja, det har vi inte. Det är torsdag förmiddag och vi känner väl oss... Vi är väl lite låga och frustrerade just nu, Niklas,
ja,
eller
hur? Jag känner mig uppgiven faktiskt.
Lite frustrerade. Frustrerade är väl ett bra ord. Frustration är väl ett bra ord som kan sammanfatta hela teamets känsla just nu.
Jag tror det. Ja, jag lutar nog åt uppgivenhet. Du är mer frustrerad.
Men ja, jag är mer förbannad. Nej, men jag är mer förbannad. Ilska är oftast min reaktion på sånt som inte jag kan påverka. Det är ju en helt meningslös reaktion, men den brukar hjälpa mig. Nej, jag kan i alla fall när man är mitt i det liksom.
Ja, man kan ju diskutera hur meningslös den är, om den verkligen hjälper. Då är den kanske inte
meningslös. Alla de här känslorna är meningslösa. Men vi har precis varit ute och försökt göra en simning här torsdag morgon. Vi var uppe tidigt. Vädret har ju varit katastrof på det stora hela, åtminstone den senaste veckan.
Ja, det var väl egentligen bara igår som...
Igår förmiddag.
Ja, då vädret var till vår fördel, men kanske inte strömmar och vind. Men
vattnet var ju fortfarande svinkallt, ja. 10 grader. Men vi försökte gå ut och göra en simning i förmiddags här nu i morse, och vi fick faktiskt avbryta den simningen och åka in.
Ja.
För att du kände inte att det var... det kändes jävligt vårdligt att sitta på båten. Jag hade ju andan i halsen för erans skull när jag såg hur båten krängde.
Ja, nej, det var hanterbart. I början när vi gick ut faktiskt, eftersom vi gick med vågorna idag då, till skillnad mot att vi har gått mot vågorna när vi har haft stora vågor tidigare.
Mm.
Så att, det var jag och Love på båten då. Men när vi kom då närmare den här udden som heter Faludden, där det dels blir lite, havet blir lite öppnare, och det blir, jag tror även att vågorna blir lite större på grund av att det blir lite grundare.
Mm.
Men då kände jag själv, och jag såg på Love, att... vi var klara för dagen där.
Men vi pratade om detta i bilen. Vi hade ju en väldigt färgstark vi återgav detta på ett väldigt färgstarkt sätt. När ni liksom så här såg hur vågorna liksom så här byggde upp sig som berg bakom, försökte och liksom för att slå in i båten bakifrån.
Ja, man liksom faller bakåt ner i en vågdal, och så kommer nästa våg. Och som det i alla fall känns då, är minst lika hög som båten, och bryter bakom oss. Och vid ett par tillfällen, inte så att de slog in i båten, det kändes som de skulle göra det, men de gjorde aldrig det, men det skvätte ju ändå in i båten liksom, vatten bakifrån. Och att ligga på sidan när de vågorna kommer känns ju ännu värre. Och den kursen vi hade innebar att vi var tvungna att ligga ganska mycket med sidan mot vågorna, och så fick parera mycket då. Och så började de ju bygga upp och bli större, och framförallt bryta dem. Då kändes det ju, som jag sa i bilen, att rädsla, det är ju en jävla skitkänsla. Hade man inte haft den hade man kunnat fortsätta där ute idag.
Ja, men det var så vid några tillfällen att ni liksom så här tänkte, vad är det första vi ska göra när båten välter?
Ja, vi pratade inte om det i båten, men vi pratade om det när vi kom i land. Jag lovar, jag frågade honom, hade du också en handlingsplan om vi skulle kapsisa? Han bara, jag hade tänkt ut de tre första stegen typ.
Det hade varit djupt ironiskt om det här projektet som bygger på folkhälsa, men framförallt simkunnighet och simsäkerhet, hade behövt ringa sjöräddningen.
Ja, faktiskt.
Det hade du lite grann dött då.
Ja, rädsla har väl den funktionen med att den är en bra ledstjärna kanske. Och,
ja, men det var jättebra. Det är klart att säkerhet går ju alltid först, och det är ju, du som kör båten har ju alltid... Du har ju alltid det mandatet att ta det beslutet, och det var väl naturligtvis helt riktigt. Vi kan ju inte utsätta oss för orimligt stora risker när vädret inte samarbetar, och vädret samarbetar ju verkligen inte. Vi pratar ju våghöjd här nu på 3-3,5 meter. Alltså det var ju när jag simmade, alltså jag är ju aldrig rädd i vattnet nu, och nu var det ju en väldigt stor stressfaktor här med tanke på att jag såg hur jobbigt det var för er. Och men det, samtidigt så är det ju extremt påfrestande att simma i de förhållandena, därför att man blir så, man kan inte hålla sin egen takt för 5 öre, utan man måste hela tiden anpassa sig, man måste hålla vågornas takt och vädrets takt, och det blir en väldigt extremt forcerad simning. Man komprimeras och sträcks ut och trycks ihop och kastas från sida till sida, och Ja, det är väldigt, väldigt jobbigt att simma de förhållanden också. Även om det nu faktiskt var vågor som var i vår favör. Men samtidigt så finns det ju ett baksug. Det finns ju liksom ett, man trycks fram och så trycks man ju tillbaka. Och armar fångas i vågorna.
Såg ju vågor som bröt i bakhuvudet på dig flera gånger. Och ja. Det ser ju inte skönt ut.
Nej, det är väldigt oskönt faktiskt. Ja. Så att... Men det var ju otroligt, det är ju så att vi har ju en känsla av oerhörd frustration. Vi har ju kämpat under sista veckan här väldigt mycket i motvind, både bokstavligt och bildligt faktiskt. Egentligen från midsommar och framåt så har det ju varit väldigt tufft för oss. Det har ju vi haft vågor och vind och ström emot oss. Vattentemperaturen har sjunkit radikalt. Jag menar, vi har ju varit ute i den här typen av utmanande vågor nu ganska många gånger vid det här laget. Alltså som vi har känt att det har varit lite grann på gränsen. Idag gick det ju faktiskt över gränsen då.
Idag var det största som vi har varit ute i. Det var hanterbart i början på grund av riktningen då. Hade vi gått mot de här vågorna så hade jag nog avbrutit mycket tidigare.
Ja.
Tror jag. För det var, idag var storleken på dem var ju betydligt högre idag än vad vi haft tidigare.
Så vår frustration ligger ju dels i det här totalt orimliga vädret som liksom aldrig verkar ge sig på det stora hela. Alltså vem har någonsin varit på Gotland och rapporterat hemma om sånt här väder? Alltså den här myten om vädret på Gotland känns märkligt tunn. Illusionen om det här fina sommarvädret på Gotland.
Det värsta är, du sa till mig idag att det var flera som hade hört av sig till dig och sagt att vi skäms över vädret här på Gotland. Det är verkligen inte så här det brukar vara. Och det är det värsta att höra. Att det är inte så här det brukar vara. Nej, hade det bara varit så här det brukar vara, då hade vi fått ta det liksom. Men när det inte brukar vara så här.
Ja, men alltså, vi säger så här, hade man planerat en simning runt Svalbard eller någonting så hade man ju räknat med det. Hade man planerat en simning runt yttre Hebriderna, men då hade man vetat att det var så här. Hade man planerat en simning alltså i någon nordostpassagen eller någonstans, då hade man liksom, eller hade vi så här planerat en simning att runda Kap Horn, då hade vi vetat att det skulle vara så här.
Eller hur?
Men vi har ju hela tiden levt i den här illusionen om det solsäkraste stället i Sverige och det vackraste sommarvädret och så vidare och så vidare. Visserligen förstår man ju att det kan vara kallt i havet, men det är ju helt rimligt. Men kom igen nu, 7 grader i vattnet, ja, som det var häromdagen.
Jag pratade med någon om det här om dagen också, att när vi gick ur Fårösund där och det kröp under 13 grader, det var 12,8 grader.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag tänkte i båten, fy fan, nu är det kallt alltså.
Mm. Och
du sa det när du kom upp, jävla vad kallt det är nu. Ja, och det är riktigt kallt. Nu när vi går ut och man kollar på termometern, bara yes, det är över 11. Ja, man vänjer sig.
Men det har ju verkligen inte varit, de senaste dagarna har det ju verkligen varit mellan 9,5 och 10,5 har väl varit snitttemperaturen då.
Ja.
Och det är ju så det är nu, det är ju 10 grader i vattnet. Så att det är inte bara att vädret har tappat det helt, utan vattnet har ju tappat det helt också. alltså vi hade ju kunnat haft, hade vi gjort den här simningen i oktober så hade det inte varit något, alltså det hade varit de här förhållandena, då hade jag räknat med någonstans 10, alltså jag är säker på att snitttemperaturen i oktober är varmare än vad den är nu.
Gissningsvis.
Ja, så att, men det var ju den första, alltså det var väl den första. Alltså det var ju tungt även då. Det var väl tungt runt midsommar och lite efter det när vi gjorde väldigt långsam progress. Alltså jag fick det var svårt att ta sig ut med båten, det var svårt att hantera vågorna, men jag simmade ändå 8 km någon dag, vet jag, 2-4000 meters etapper. Jag och Tobbe gjorde en simning på 5500. Alltså det var ändå så här, vi kom framåt ändå. Det var tungt och det var kämpigt och sådär, men det kunde man ju ändå på något sätt acceptera. Men sen då, när det väl la sig lite grann, då visade det sig att vattnet var nere på 7 grader. Och då var ju den här första, då var vi ju väldigt frustrerade.
Ja, det var ju,
framförallt var ju jag det, och då kändes det ju djupt orättvist.
Ja, för det gick ju
inte
simma.
För att det finns rättvisa i naturen på det sättet, men det kändes som att det var exceptionella förhållanden som egentligen ingen någonsin har hört talas om, att det är 7 grader i vattnet. Alltså i slutet på juni. Egentligen är det som vi betraktar som högsommar.
Mm. Det som också är väldigt frustrerande är ju att det hela tiden är antingen eller. Hade det varit sån här vind och såna här vågor och jättekallt i vattnet, okej, då hade det inte varit någon snack om saken. Men när det är simbar temperatur men vågorna är för höga, och sen när havet blir lugnt, då blir det alldeles för kallt istället, så man kan inte simma långt på grund av det.
Mm.
Det är allt hela tiden någonting.
Och det värsta, det som verkligen är frustrerande för mig, det som verkligen gnager mig just nu, det är ju att nu har ju åtminstone vågor och vind och ström vänt. Så faktum är ju att det är väldigt snabba simförhållanden om man bara härdar ut, om man bara orkar rent fysiskt i vattnet.
Mm.
Och om man bara liksom kan bemästra förhållandena ur ett supportperspektiv, så hade det ju varit, så är det ju snabbsimmat utan tvekan. Men nu, vi kan inte vara, och det är, ja, det är återigen given the facts, är det 10 grader i vattnet, så det är ändå en kamp att vara i. Men man, det är ändå så att jag låg ändå i och simmade idag och kände att vi var på väg, vi rörde oss liksom framåt.
Det gick fort idag, det gjorde det.
Det gick förhållandevis fort, ja. Det gick, det var väl en av de snabbare. Det går inte jättesnabbt, det går inte så fort som man tror. Det är inte så att man bara flyger fram. Jag menar, jag simmade, nu kom vi bara 4,5 kilometer och det tog 52 minuter. Så att visst, det är snabbt. Men ja, det är någonstans en 10, en 12 per 100. Och jag har ju simmat lika snabbt helt platt vatten tidigare om man tar i.
Ja,
men det är ändå, men det är ändå en klar förbättring mot de här. Alltså när det var som långsammast tidigare veckan, då var det ju liksom så här 3000 meter på en timme. Och då tog jag ju verkligen i. Men då simmar vi ju rakt emot sådana förhållanden som vi har idag.
Ja. Men idag, vi simmar inte rakt med strömmar och vågor idag heller, utan vi kryssade snett mot dem och rörde oss ändå framåt. Alltså jag stod med fören rakt mot Estland, rakt österut stod jag med fören och rörde mig rakt söderut.
Du höll upp hela tiden mot vågor och vind.
Och rörde mig rakt söderut i samma hastighet som dig då, 4,5 km på en timme ungefär.
Så det är det som är så frustrerande, att jag hade ju förberett mig på att bara gå i vattnet. När jag låg där och simma och tittade på er, så tänkte jag så här, måtte bara förhållandena funka för Niklas och Love. För jag tänker att jag kommer ligga i här nu tills jag inte kan lyfta armarna längre. Jag kommer bara utnyttja nu de här förhållandena så långt det går. Och försöka simma 3 timmar eller mer. Och försöka liksom avancera 15 kilometer i ett bräde. Men så går det inte det. Så då, alltså det blir för mycket storm ute. Och det är väl det som känns nu, att nu vi börjar lite grann nå vägs ände när det gäller tålamodet.
Ja. Nej, men det var absolut min känsla när jag låg där ute med. Jag tänkte det, att du, så länge jag låter dig ligga i vattnet kommer du simma på idag. Det blir nog kanske jag som kommer att avbryta. För att jag kände den känslan med. Så om det går så här fort, då kommer du inte sluta första taget. Speciellt inte när du vill framåt. Så att jag frågade faktiskt Love ett par gånger innan vi avbröt. Ska vi avbryta? Och ja, vi var ganska överens redan första gången. Men vi väntade lite till ändå. Men det blev värre och värre.
Ja, det var väldigt tydligt. Det var ju vårdligt att bara sitta bak i båten sen och åka in. Och nu åkte vi med vågorna. Man såg ju liksom berg och vatten. Nu kör ju du båt fantastiskt bra, Niklas. Men det var ju verkligen... Ja, det är inga förhållanden som man rekommenderar någon att ge sig ut i.
Nej, verkligen inte.
Nej, så att, och vi har väl levt med det här nu i flera veckor. Men jag tycker samtidigt att vi har ju hela tiden... Vi har ju liksom inte gett upp och gett in, och det gör vi inte nu heller, utan vi har ju försökt, och vi försöker ju in i det sista. Det är ju det enda vi gör, det är att åka in och ut med båten och ligga i vattnet. Det är det enda vi gör hela dagarna, det är att förbereda oss för simning i allt vad det innebär, för det tar ju lite grann tid inför varje simning. Man ska ta sig ner till hamnen, man ska kasta loss båten, man ska förbereda båten, man ska ta sig ut till GPS-punkten när man hoppar upp, man ska göra sig klar för simning. Man ska komma i vattnet och sen är det omvänd procedur på vägen in då liksom. Och vi håller ju på med det hela tiden.
Det är det vi gör.
Vi är ju besatta av SMHIs kustväders rapport.
Jag vet inte hur många skärmar vi har här i huset, där det bara är SMHIs sjöväderrapport på.
Och det får man ju säga med SMHI, de har kanske inte världens bästa träffsäkerhet i övrigt, men jag kan säga att deras kustväderrapport har varit spot on.
Ja,
den har stämt till punkt och pricka.
Det har den faktiskt. Ja.
I de förutsatserna eller de prognoserna som ställs, så är det är exakt så illa som de förebådar.
Ja, nej, det sköter de ju riktigt bra, det måste man ge dem.
Så att just nu är vi ju lite nedslagna i skorna, det är vi. Vi får se om vi kommer ut en gång till. Och man tittar ju på det här, hur strömmarna går, så har det ju aldrig varit så bra. Det kommer bara bygga på och bli bättre och bättre med ströms. Alltså det blir bättre och bättre simförhållanden än fartmässigt under hela dagen. Och det hade ju gnagt i mig något oerhört om inte vi hade kunnat komma ut och köra en gång till då. Men
det är ju det vi hoppas på att kunna göra. Så får vi se om det går, helt enkelt.
Ja.
För nu hade jag kunnat åka ut och droppa dig där, så hade du kunnat lägga dig på rygg och så hade du åkt 3 kilometer i timmen i eftermiddag här.
Ja, typ ja. Ja. Ja, något sånt där då. Så är det. Men vi är ju inte upp naturligtvis. Vi kämpar ju på. Vi gör vårt absolut bästa. Och vi är hela tiden på väg framåt. Om man tittar på kartan så har vi ju simmat. Vi har ju simmat väldigt, väldigt långt naturligtvis. Och vi är ju nästan klara nu med hela den här vämjeliga östsidan av Gotland faktiskt då.
Man längtar västerut.
Ja, man längtar västerut. Nu ska vi säga att vi älskar ju ändå Gotland. Vi är ju, jag är ett stort fan av Gotland, och ett oerhört stort fan av de människor som bor på Gotland. Vi har inte bemötts av annat än oerhörd vänlighet och hjälpsamhet.
Det är det enda man möter.
Och jag tycker också att Gotland är ju också makalöst vackert. Vi har ju kryssat fram och tillbaka. Vi är ju rena Gotlandsexperterna nu i det här laget.
Det är inte många småvägar i Gotland vi inte åkt på.
Nej, det är inte många hamnar, det är inte många båthamnar vi inte har besökt. Och vi har ju sett varenda millimeter av kusten. Och så att säga, även om inte vi simmar ju rakaste vägen, men vi har ju sett väldigt mycket av Gotland, och vi är ju alla av oss väldigt stora fan av Gotland, men vi är då säkert som gotlänningarna också själva är då ofantligt trötta på det rådande vädret. Ofantligt trötta, och tycker ju att vi faktiskt har en del otur. Men det gör ju också, så att säga, vi får bita i lite hårdare. Vi får fortsätta att kämpa. Vi är ett ställe utanför, ett ställe som heter Faludden. Vi är nere i den här sista lilla droppen längst ner på Gotland. Gotland smalnar av och sen sväller ut igen. Vi ska till att ta den, så att säga, kurvan, den sista lilla svängen runt där.
Det ska vi göra.
Och närma oss Hoburgen inom kort.
Ja.
Sen har vi västsidan kvar upp då.
Precis.
Och ja, då kan man ge sig fan på att vindarna kommer vända igen då säkert.
Ja. Eller att sälarna kommer försöka ta upp det eller något annat.
Eller någonting.
Love får stå med paddel i båten och mota bort sälarna sen.
Ja, det är så. Vi har hört rykten om att det finns sälar också.
Vi har hört rykten om sälar faktiskt.
Sälar är välkomna. Allting är välkommet. Allt utom den här vinden och de här vågorna och det här vädret. Det här fruktansvärda lågtrycket. Det här stormandet. Vind är mitt... det finns ingenting värre än vind.
Nej.
Vind förstör allting.
Ja, det
spelar ingen roll om det är en solig dag. Vind förstör det mesta.
Ja, det
jag är så trött på blåst.
Jag hade stått ut med vinden, bara inte var så höga vågor. Alltså.
Nej, ja, naturligtvis. Men det är ju klart,
de går hand i hand
på öppet hav då.
Mm.
Vi har ju planerat det här projektet noga. Vi har planerat att gå i mål i Almedalsveckan om en vecka på torsdag. Nu verkar det väl föga sannolikt att vi kommer hinna dit i tid om ingenting mirakulöst inträffar. Vi ligger vid det här laget trots då våra idoga försök att simma så mycket som det bara går, och det ska gudarna veta att jag har ju legat i, det är inte många tapper som inte jag har frusit som en hund i båten på vägen in, så vi har verkligen försökt och vi har gjort vårt absolut bästa, men även om vi inte kommer fram till Visby som planerat på torsdagen, så kommer jag under alla omständigheter att simma klart. Risken är väl att det kommer ta en eller ett par dagar längre än planerat, men så får det bli helt enkelt.
Ja.
Därför att frustrerad och förbannad som man kan bli över vädret, så är det ju meningslöst att vara det egentligen. Man får acceptera förhållanden, man får finna sig i det, så får man göra det bästa man kan efter omständigheterna.
Så är
det. Gör ju vi också.
Ja,
även om det tär på våra gemensamma krafter att behöva... Ja, det är jobbigt helt enkelt. Det är jobbigt. Det är extremt... Jag förstår ju verkligen. Det är ju extremt jobbigt för dig som kör båten. Det är en väldigt stor anspänning. Det är otroligt påfrestande för Love som ska filma. Och ja, när det lägrar sig en känsla av lätt frustration och ja, irritation. Men framförallt frustration, så blir det ju jobbigt helt enkelt.
Så är det ju. Det blir mentalt påfrestande för alla.
Men vi har ändå gott mod. Vi är ändå väldigt trevligt tillsammans, så vi har kul emellan. Och sen så när vi ska ut och jobba, så gör vi vårt absolut bästa.
Så är det. Du brukar ju säga att jag är en stoiker. Så jag säger som stoikerna då. Och som Nike.
Ja.
Just do it.
Ja. Ja, men det gör vi också. Ja,
som vi gott, så mycket vi kan, så gör vi det i alla fall.
Ja, faktiskt. Det här simäventyret har ju varit det tveklöst hårdaste som jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Alltså det är inte att jämföra, men ja, man kan ju absolut jämföra det med andra saker, men kombinationen av att verkligen, alltså förutsättningarna som har blivit och att vi har haft så pass mycket otur med vädret som vi har haft, det har ju gjort att det har blivit extremt hårt både fysiskt och mentalt då.
Mm.
Men vi håller den så länge ihop det.
Det gör vi, och ja, det är som du sa precis, att det resultatet är ju att projektet sträcks ut i tid helt enkelt.
Mm. Det kanske inte
är runt kommer vi komma.
Ja, precis. Men den enda fördelen med att Vi har fått kämpa oss fram under less than ideal conditions liksom. Det är ju också att vi, det finns ganska spektakulära filmer att se på våra sociala medier, på colting.se/Gotland, på min Instagram och våra Facebook-sidor. Så finns det ju en hel del spektakulära filmer eller klipp som man kan se, och bilder.
Spektakulära alster från Love Ljungström.
Ja, definitivt. Och en del texter fyllda av...
Jag har ju lite rolig kuriosa. Love har ju en precis likadan kamera som de använder i Deadliest Catch. Ja. Den här fisketv-serien.
Precis. Ja. Och ja, det förpliktigar ju lite, men vi trodde ju inte att det skulle förpliktiga på riktigt det sättet, att det skulle bli snarlika förhållanden.
Nej, faktiskt inte.
Så är det ju. Men vi försöker ju driva våran agenda, vi försöker driva våran agenda framåt. Min simning som sådan, eller min simning som, ja, som den prestation som det är då, den är ju ändå, den är ju perifer till det syfte som simningen har som agenda. Den är ju perifer till det övergripande målet som vi har. Tanken är ju att simningen ska fungera som en plattform för att väcka uppmärksamhet kring en ökad satsning på folkhälsa i vårt land. En försämrad folkhälsa som kostar ungefär 200 miljarder kronor. De senaste siffrorna som man hade, faktiska siffrorna, var från 2010, då man beräknade att det kostade 120 miljarder kronor. Ganska mycket har hänt sedan dess, och antalet sjukskrivningar har ökat dramatiskt. Både psykisk ohälsa har ökat jättemycket, så att det är inte orimligt att visa att någonstans 200 miljarder kronor där är siffran värd att nämna. I det specifika så vill ju vi lyfta den väldigt viktiga folkhälsofrågan kring simkunnighet, simmotion och simsäkerhet, och att simning ska finnas tillgängligt för alla. Och någonting som de här förhållandena visar idag, det här är ju öppet vatten deluxe, det är ju att simning och att förmågan att behärska simning, att vara simkunnig. Simning är ju världens viktigaste motion, och det har ingen mindre än Sara Sjöström själv sagt vid flera tillfällen också. Simning är världens viktigaste motion så tillvida att det är en annan motionsform som faktiskt kan rädda livet på en, och som är livsnödvändig att behärska. Det är en av skälen till att vi driver den här agendan. Antalet drunkningstillbud och drunkningsolyckor har ökat ganska mycket, och vi har under den senaste veckan nåtts av rapporter, nyhetsrapporteringar kring det stora antalet drunknade i år. I alla fall från maj och framåt, då den här olyckliga drunkningssäsongen brukar ta sin början då. Ja. Så att det är alldeles uppenbart att drunkningstillbuden är på uppgång, och att den svenska simkunnigheten är på nedgång, och det är ju oerhört olyckligt i sammanhanget naturligtvis. Och i det stora hela så är det ju faktiskt så att parollen som vi jobbar med, det är ju 100 nya simhallar under 10 år. 100 nya simhallar under 10 år, och det kanske är till och med lite grann i underkant. Men alla som jobbar med simning, alla som Svenska Simförbundet, Svenska Livräddningssällskapet, alla som jobbar med simskolor, simundervisning, alla som jobbar med integration av nya svenskar, alla som jobbar med rehabilitering i vatten, vattengymnastik och andra vattenmotionsformer är ju rörande överens om att den stora bristen idag är otillgängligheten till simbassänger och den stora avsaknaden av simbassänger helt enkelt. Vi har helt enkelt för få simanläggningar i vårt land, alldeles för få, på tok för få. Så mycket för få att det faktiskt är en skandal. Mm. Ett så rikt land som Sverige skulle behöva investera mycket, mycket mer i framtida folkhälsa. Och då är simning, simmotion, det absolut bästa exemplet på något som är jämlikt, som passar alla invånare, alla människor, alla medborgare. Alla från då superstjärnor som Sara Sjöström till motionärer som mig, till små barn, till människor som kanske lider av kraftig övervikt och som är begränsade, som inte kan motionera någon annanstans, människor som har olika rörelseinskränkningar eller olika typer av rörelsehinder, människor som har andra typer av skador, varit med om olyckor, som behöver rehabilitera sig, äldre människor, helt enkelt alla kan vistas i en simhall. ja. Och dra nytta av det. Så det är ju den stora agendan, eller det är ju den specifika agendan i det generella. Vi behöver ha en större satsning, en större investering på folkhälsa. Vi behöver ha många fler simhallar, och det är därför som jag hoppas att den här simningen ska inspirera och få den spridningen, så att det här budskapet når några viktiga beslutsfattare som kanske får någonting nytt att tänka på, eller som kanske får ett annat perspektiv.
Tror du att vi kommer lyckas med det? Få något gehör för vårt budskap? Det,
nu ska vi inte överskatta betydelsen av oss själva, men jag hoppas och tror att det ändå kommer att nå några. Det tror jag definitivt. Och vi ser ju att våra inlägg delas friskt. Jag försöker skriva någonting relaterbart till vår agenda varje dag. Och ja, det är svårt att säga, men det är i alla fall en plattform, och det är en agenda som kommer fortsätta långt efter att vi är klara med den här simningen. Mm. Det som är intressant är, Niklas, att jag läste ett, jag tror när Elin kom på besök så hade hon med sig några Dagens Nyheter.
Ja.
Och då fanns det en sån här Almedalen-bilaga i en av tidningarna.
Ja.
Och då hade man dessutom i den bilagan och intervjuat alla partiledare till, nice, till våra etablerade politiska partier.
Mm.
Och det de fick då svara på frågan, bland en av frågorna var av vilket det viktigaste ämnet är att diskutera i det samtida Sverige. Vilken är den viktigaste politiska frågan, och vilken agenda kommer de att driva, och vad ser de som den största utmaningen i framtiden då? Eller någonting i den åt det hållet då.
Ja.
Och ingen nämnde överhuvudtaget folkhälsa. Ingen var ens nära att beröra i sina svar det ökade behovet av investeringar i hur människor mår, i att investera i våran gemensamma folkhälsa, för att någonstans kunna sätta stopp för den ohälsoepidemi som vi ser växa fram här. Och inte heller någon, ja, det pratades ju naturligtvis till viss del om integration och invandring, men ingen i det sammanhanget nämnde heller motion, idrott, fysisk träning som ett sätt att få människor att må bättre som en väg, eller som en fråga. Det är helt enkelt en icke-fråga i dagens Sverige, folkhälsa. Man pratar om effekterna av den dåliga folkhälsan genom sjukskrivning. Man pratar om sjukskrivningar, ja det gör man. Man pratar om vård, ja det gör man. Man pratar om integration, ja det gör man. Men man pratar inte om vägen dit, och att folkhälsan, ökad satsning på folkhälsa skulle kunna vara en fantastisk väg dit. Att investera i det, att inte bara hålla på med rehabilitering eller lösningar av problemen när de väl uppkommit, utan att investera i det här på tidigt. Känner du som jag, Niklas, att det gungar eller?
Ja, det gungar, men det är normaltillståndet för mig nu faktiskt, sen många dagar
tillbaka. Jag har faktiskt inte känt det tidigare, men jag känner faktiskt att jag har lite svårt. Jag känner lite grann som att stolen jag sitter på rör sig lite grann.
Ja, men så är det. Men idag, det var väldigt gungigt idag med. Jag vet att du sa till mig när du kom upp, jag var nästan på gränsen till sjösjuk idag.
Det har jag aldrig varit tidigare. Mm.
Och jag var också på gränsen till sjösjuk idag faktiskt. Ja. Jag kände av det. Men inte på något ohanterbart sätt. Men faktiskt också. Här om kvällen så gick det vågor i betonggolvet här när jag satt i soffan. Och den senaste bilden du la ut på Instagram från idag faktiskt kunde jag inte titta på, för att vågorna kom mot mig när jag tittade på den.
Ja, visst är det så. Ja, visst är det så.
Och jag har inte tagit några olagliga substanser för att få den här effekten, utan jag har bara åkt båt.
Ja, det är precis. Ja, det är lite bisarrt faktiskt i sammanhanget.
Ja.
Nej, så att där har vi våran agenda. Vi jobbar hårt med den. Vi gör vårt absolut
bästa. Men desto viktigare då att försöka väcka frågan, eftersom den inte existerar då i stort sett.
Ja, men så är det faktiskt. Den finns ju naturligtvis i periferin, men samtidigt så hamnar den alltid liksom, det känns som att den, ja, den stoppas undan liksom i skymundan i det stora hela då.
Mm.
Så att vi jobbar hårt på det här. Och när det gäller simbassängen, det tycker jag faktiskt det är värt att nämna nu när vi ändå är där vi är idag. Det är torsdag, imorgon börjar SM-veckan i Borås.
Ja.
Det är lite tråkigt att inte vi är hemma och kan beskåda det.
Vi är ju
stora lokalpatrioter, alla vi som är här. Vi älskar säga. Borås.
Ja.
Trots allt. Fast nu är vi på Gotland och det är ju samma dåliga väder här, så att jag menar, vi får ändå känna liksom att allt det här förklemande, alla de här förklemande förklemande omdömena om Borås väder och sådär, det stämmer ju inte. Det är klart, det regnar ju jättemycket i Borås och det är ju skitväder, men det är ju det på alla andra ställen också faktiskt. Ja. Men vi är ändå oerhört stora lokalpatrioter. Vi älskar Borås. Och det som är fantastiskt med SM-veckan i våran stad, det är att vi hade ju värdskapet för SM-veckan 2014. Det var en stor succé. Nu har Borås fått tillbaka värdskapet redan 2017. Det är så två, man alltså arrangerar SM-veckan två gånger på fyra år. Det i sig är ju tämligen spektakulärt och värt att hylla. Och en av de stora anledningarna till att Borås fick SM-veckan båda de här gångerna, det är att vi har exemplariska och exceptionella simanläggningar. Nu är det ju så att simning är SM-veckans absolut största sport. Och när vi pratade om 100 nya simhallar i Sverige, så vill jag gärna lyfta fram Borås simarena som ett lysande exempel i det. Jag skrev en post igår om Borås simarena som har delats friskt på Facebook, vilket verkligen gläder mig. Därför att ett av de stora argumenten kring simhallsbyggen och simarenabyggen är att det kostar alldeles för mycket, och det finns alltid politiker som argumenterar med att vi måste lägga pengarna på vård och skola, vilket ju är ironiskt eftersom det just är skolungdomar och skolbarn som är de stora vinnarna av nya simarenor, om vi nu tänker på simkunnighet, och att simkunnighet är en obligatorisk del av den svenska skolundervisningen i grundskolan. Alla svenska barn ska vara simkunniga när de lämnar grundskolan. Det är någonting vi har värderat väldigt högt i vårt land. Det är någonting vi har tagit en ära i. Det har vi någonting som vi har varit stolta över. Att kunna stoltsera med nästan till 100% i simkunnighet. Så är inte längre fallet. 40 svenska kommuner saknar helt en offentlig simhall i dagsläget. Vård. Ja, hade man investerat mer pengar kring förebyggande folkhälsoperspektiv, så hade vi inte behövt avsätta så oerhört mycket pengar till vård kring livsstilssjukdomar. Hade vi haft ett samhälle som var mer inriktat på att få människor att röra på sig, det finns tillgänglighet, det finns då anläggningar som då simhallar som är användbara av precis varenda kommuninvånare, så hade man i slutändan på sikt sparat väldigt, väldigt mycket pengar. Men ändå, det finns alltid politiker som drar till med de argumenten. Vi har inte pengarna till en simarena, vi har inte pengar till en simhall, vi behöver lägga pengarna på skola, vård och omsorg. Men nu är det ju så här att jag kan förstå argumentet om man betänker att de flesta räknar med budgetar på 2, 3, 4 eller till och med 500 miljoner kronor för att bygga en simarena.
Mm.
Då kan jag förstå att det kan svida lite i den kommunala plånboken. Men, återigen, Borås simarena. Våran inomhus 50 byggdes 2010. Den har en fullskalig 50 meters bassäng. Den är så att säga också vändbar, så att man kan både träna och tävla på tvären i 25. Man kan spela vattenpolo i den. Det finns en grunddel på bana 0, som vi säger då, på ena yttersidan, ena långsidan. En som är en liten grundare del då, där man med fördel kan bedriva både vattengympa, vattenrehab, man kan promenera, man kan ha lågintensiv vattenmotion som lämpar sig väldigt bra då för äldre eller rörelseinskränkta, rörelsehindrade människor. Och den används väldigt, väldigt flitigt. Är man det på morgonen, så är det 100 människor som promenerar där och gör olika typer av övningar, vilket ju är helt fantastiskt.
Det är nog den mest använda banan i Borås simarena.
Ja, och faktum är när alla de här människorna är ute och går där på bana 0, så blir det såna otroliga virvlar i bassängen. Ja. Även om man ligger så här på bana 6, så känner man hur det drar lite grann så.
Faktiskt.
Trots alla linjer. Men hur som helst, Borås simarena har också en undervisningsbassäng. Borås simarena har tävlingsläktare, vi har en kafeteria, det finns ett klubbrum, det finns ett klubbgym, det finns förråd, utrymmen. Det finns naturligtvis dusch, bastu, omklädning. Det är en fullskalig, toppmodern, fullutrustad simarena. Top notch, helt enkelt. Den kostade 56 miljoner att bygga. Visserligen 2010, lägg på lite inflation på det och vi kanske är uppe på 76 miljoner. Mm. Men under alla omständigheter är det oerhört mycket billigare än de här hundratals miljonerna kronor som man pratar om, som det ska kosta att bygga nytt på andra ställen där man tar fram olika budgetar som ju är budgetar som är åt helvete helt enkelt, där man inte vet riktigt hur man ska räkna eller hur man räknar på det här helt enkelt. Ännu värre är det ju när man lägger budgetar på ett par 300 miljoner i att renovera gamla bassänger, 60-70-talet bassänger, gammalt kakel, gammal rening, fukt och mögelskadat, helt meningslöst. Riv och bygg nytt. Så att grejen är ju att Att bygga nya fräscha anläggningar, det kan man göra både bra och billigt. Alltså billigt ur ett rimligt perspektiv i alla fall. Man får en investering som lönar sig och ger avkastning under mycket, mycket lång tid. Vi i Borås la dessutom några miljoner på att renovera utebassängen, våran ute 50 som ligger precis utanför Borås simarena. Mm. Det kostade ett par, 3 miljoner bara. Vi har alltså 2 toppmoderna 50 meters bassänger i Borås. Och det är en av anledningarna till att Borås nu har fått SM-veckan 2 gånger på 4 år.
Och att man byggde den nya simarenan i anslutning till det gamla utomhusbadet har väl rimligtvis också inneburit att man inte har behövt göra så stora infrastrukturella investeringar för att använda simarenan.
Nej, jag tror att det har varit när man har gjort en väldigt smart planering på alla sätt. Man har verkligen tänkt till och man har gjort det väldigt bra. Jag applåderar Borås stad. Jag tycker att det är ett lysande exempel på hur Borås har utvecklats i en makalöst god riktning under de senaste 10 åren. Och är man då beslutande politiker i Borås så är jag ganska tämligen säker på att man aldrig någonsin har ångrat bygget av Borås simmare. Naturligtvis fanns det belackare även då som sa att vi har inte råd, vi har inte behov, det finns ingen anledning och så vidare och så vidare. Men man kan nog väldigt tryggt säga att samtliga politiker och samtliga kommuninvånare idag är väldigt nöjda med den kommunala investeringen med skattemedel i de här arenorna. Bara på 2 SM-veckor så kan man räkna hem det faktiska ekonomiska värdet via marknadsvärden och annat i vad det genererar för stan över tid. Så att det här är ju kärnfrågan för oss. Det här är kärnfrågan för oss. Så är man nu någonstans ute i landet och lyssnar på det här och sitter i en stad med en gammal oduglig att det inte finns en bassäng överhuvudtaget och att det finns ett skriande behov av nya anläggningar, så uppvakta era kommunalpolitiker och pusha dem att titta på Boråsmodellen, pusha dem att åka ner till Borås och göra ett studiebesök. Vi har haft ganska många vid det här laget kommunala delegationer på besök i Borås faktiskt, där man har träffat Hasse Johansson då, som är chef för Borås simarena, och fått det här förklarat för sig. Det är ett mycket gott råd. Uppvakta dem och ligg på. Det är så politik bedrivs. Ligg på, ligg på, ligg på. Kräv svar. Om det läggs budgetar på fantasisummer, ifrågasätt och kräv svar på vad det är som egentligen kostar. Och för att ju mer budgeten ligger på, ju värre de här fantasisummorna är, desto svårare är det för politiker att klubba igenom det här. Och desto färre bassänger blir byggda.
Så är det. Och alla borde åka till Borås nu med under SM-veckan och lägga ut mängder med bilder, så vi får se hur det är i Borås.
Precis. Ja. Ja, det är inte utan att vi faktiskt längtar hem lite grann naturligtvis i det här fallet då.
Ja.
Så är det.
Yes.
Du Niklas, vi uppmanar ju våra lyssnare att skicka in lite frågor till oss.
Det har vi gjort.
Kring vårat simprojekt. Och vi kan väl svara på en del frågor tycker jag.
Ja. Vill du att jag ska läsa några då?
Ja, men det tycker jag. Jag tycker att du brukar sköta det med den äran.
Ja, den första kommentaren här på Instagram är faktiskt ingen fråga. Utan det är bara, du åker i alla fall i den coolaste båten.
Ja, men det är sant.
Ja. Men en fråga då. Hur klarar du att hålla rätt kurs ute på öppet hav bland vågor? Antar att du följer båten eller har du andra hjälpmedel?
Ja, bra fråga. Jag är ganska duktig på att navigera så tillvida att duktig på att lyfta huvudet framåt och se vart jag ska simma. Men när det är väldigt stökigt vatten så är det ju nästan omöjligt, för att det räcker med att det är ganska få eller ganska små vågor så ser man faktiskt inte vart man ska. Och simmar man nära land så kan man alltid förhålla sig till det, att man andas höger och följer kustlinjen. Och det hjälper ju, men nu har vi gjort väldigt många simningar ute till havs, långt ute till havs eftersom vi håller den genaste vägen. Och då har det verkligen hjälpt att följa båten faktiskt, att hålla riktningen då, eftersom det inte finns några andra landmärken överhuvudtaget. Så att där båten har varit i stor hjälp. Men annars så använder jag mig väldigt mycket av egen navigering i den mån det funkar. Och jag brukar titta på landmärken långt bort, alltså uddar, telemaster, stora byggnader och så vidare då.
Mm. Nice. Det är den här som undrar om du kan se lite glad ut. Men du ser ganska glad ut, kan jag intyga då.
Ja, verkligen.
Ja. Hur säkerställer du att ditt simäventyr får den effekt som är tänkt?
Ja, det kan vi inte riktigt säkerställa, eller hur?
Nej, vi gör så gott vi kan genom att prata om det här, instagramma om det och...
Vad vi gör är att vi skickar pressreleaser till media med jämna mellanrum. Vi har varit med på Aftonbladet TV nu 2 dagar under projektet. Vi mejlar ut information helt enkelt till media, berörda parter. Vi jobbar mycket med våra egna sociala medier, vi jobbar ju med podden, vi jobbar så absolut så hårt vi kan i alla våra kanaler. Och så får vi hoppas att människor uppskattar det här och tycker det är intressant och delar det i sin tur, vilket jag tycker sker faktiskt också. Och det känns som att alla vi möter känner ju till det här projektet. Varenda gotlänning vi har stött på vid det här laget vet ju precis vad vi håller på med.
Men vi är igenkända, ja.
Ja, absolut.
Ja, härligt. Har du sett något spännande i vattnet? Svärdfisk, bildäck, ubåtar, vrakdelar eller bara massa tång?
Jag har faktiskt inte sett någonting nästan. Jag har inte stött på något... Ja, något liv överhuvudtaget. Nej, men jag har sett väldigt, väldigt lite. Vi har ju simmat på ofta väldigt djupt vatten. De simningarna som nästan är mest, som är roligast och mest underhållande är när man kommer väldigt nära land då, som exempelvis när man simmar ut från Fårösund eller hela egentligen norra delen av Visby, alltså när vi närmar oss Fårösund och sen simmar runt i Fårösundskanalen och ut höger sida, så var jag väldigt nära land några gånger, och då simmar man ju så att man ser botten, och till och med så att jag nästan gick på grund några gånger för att det var väldigt grunt då.
Ja.
Och då ser man ju väldigt mycket tång och sten, och det som är tacksamt att man rör sig nära land eller nära botten, det är att man faktiskt ser att man rör sig framåt, vilket ju känns väldigt tveksamt många gånger när man ligger ute till havs då.
Ja, precis.
Men i övrigt så det enda som jag har varit lite orolig över, det är ju sjöfåglar som ju har varit tämligen aggressiva.
Fåglar är ju det enda djurlivet vi har stött på egentligen. Jag vet inte om du har sett några fiskar, men
småfisk bara.
Men fåglar, de kan ju dyka upp mitt ute på havet när man inte ser land.
Jag höll på att simma på en sovande svan en dag.
Ja.
På väg mot Fårösund eller på väg över den stora viken där uppe.
Precis.
Jag var lite otäckt, för jag såg det på avstånd. Vad är det som ligger i vattnet? Är det en boj som har havererat? Eller vad är det för något som flyter där ute? Men det visade sig att det var ju en sovande svan.
Ja, det var Danne som sa det. Danne, båtägaren. För jag och Lovis att det ligger, är det en boj eller en radiostyrd båt eller vad är det som ligger där? Men det var en svan som sov.
Nej, det har man inte gärna velat göra. Mm. Nej, men i övrigt har jag inte sett någonting överhuvudtaget. Det är lite tång som flyter omkring, och när det har varit väldigt turbulent i vattnet nu så har det varit lite sjögräs och så, men i princip ingenting. Det har varit väldigt händelsefattigt på det sättet, och vattnet är ju inte speciellt klart heller.
Simmar ju rakt in i en av farledsmarkörerna när vi var i Fårösund faktiskt.
Ja, nästan. Det var nära att jag faktiskt smällde den. Ja, det var riktigt nära. Det var sjukt klantigt. Men jag tyckte jag hade marginal, men så var det verkligen så att jag klonk nästan.
Ja.
Det hade inte varit bra.
Dröt pannan i den.
Ja, det
var ganska hårda, tror jag.
Ja.
Ja. Ja, vad har varit det tuffaste psykiskt och fysiskt?
Nej, kylan har ju tveklöst varit det tuffaste nu när det har blivit så otroligt kallt. Men jag kan bemästra det mesta, och jag kan bemästra den fysiska tröttheten av att simma långt. Men när det är riktigt, riktigt, riktigt kallt i vattnet så har man en definitiv gräns för hur mycket man kan utsätta sig för det. Så att kylan får man väl säga rent generellt. Och även då när det har varit hanterbara temperaturer, så 12, 13, till och med 14 grader, så har jag ju i regel simmat så långt som jag kan varje dag. Då blir man både trött och frusen till slut. Och grejen är ju att det är en skillnad på att vara kall och att frysa. Jag kan känna att jag blir väldigt kall i vattnet. Alltså att jag blir väldigt extremt kall på huden. Och att kylan sprider sig. Men fryser så att man huttrar, det gör jag ju först när jag kommer upp i båten.
Mm.
Och sen när man sitter still. När man väl kommer upp och sitter still, och när man ska åka in till land eller så, då blir det ju extremt kallt. Så att just den här, att frysa så fruktansvärt mycket varje dag, det har varit det tuffaste, tycker jag, och åtminstone mentalt. Fysiskt så tycker jag har klarat det väldigt bra, för att jag har tränat bra innan och jag har gjort den här typen av strapatser tidigare, och jag är så van sedan 30 år tillbaka att träna många timmar per dag, så jag tycker att jag har klarat mig väldigt bra rent fysiskt. Jag har haft lite grann problem med båda axlarna, eller problem, jag har känt att de har varit ömma. Och det är ju i synnerhet när jag har simmat med hel våtdräkt, och det har varit väldigt stökiga förhållanden, för att man får lyfta armarna så otroligt högt. Alltså det blir en väldigt jobbig och påfrestande simteknik, och när det är extremt stökiga förhållanden så styr armarna åt alla håll även under vattnet, och man fastnar i vågor och ja, det är lite grann som, jag vet inte vad man ska jämföra det med, men det rycker och sliter i armarna och axlarna väldigt mycket. Mm. Så att det är därför jag också har försökt att simma en hel del med kortärmad våtdräkt, därför att då det drar inte fullt lika mycket axlarna då. Det är ju helt, har ju varit helt orimliga, alltså orimligt mycket stök på det sättet då. Och då upplever jag när man simmar så mycket som jag gör, så ju mindre man har på sig desto bättre är det, men då får man ju andra sidan, då mår man ju sämre av kylan då. Så det är en kompromiss hela tiden då.
Precis, ja, vi hade ju jag tror 7 km sammanlagt på västsidan som du simmade utan våtdräkt faktiskt.
Helt hållet, ja. Ja.
Och det är ju det vi egentligen strävar efter då, men...
Ja, absolut, ja. Nu, det är ju det, för kroppen är det definitivt skönast när man simmar långt.
Ja, då har vi en fråga här från Karvan som faktiskt är en god vän till mig då. Kommer du att sitta i någon panel på Almedalsveckan och prata om tanken bakom projektet?
Jag kommer att sitta med Särneke under en paneldebatt kring att bygga för idrotten i samhället. Det ser jag verkligen fram emot. Och vi kommer att prata väldigt mycket kring simprojektet och behovet av nya simhallar och... ja, i precis det syftet som den agenda som jag har. I övrigt så finns det ingen annan plan kring Almedalen på det sättet. Almedalsveckan är ju på många sätt planerad sedan länge, eller så. Vi har ju inte haft möjlighet att skapa ett eget debattforum då. Det är en process av ett helt annat slag än vad vi mäktar med. Eller man behöver en helt annan plattform än den vi har, alltså att man har en organisation eller liknande då, men vi gör ju vårt bästa att köra grillaverksamhet, lobbyverksamhet på vårat sätt då, och vad det kommer att generera när Almedalsveckan väl drar igång, det vet jag inte, men jag kommer att fokusera väldigt många av mina inlägg kring Almedalsveckan och de frågor som diskuteras eller de frågor som inte diskuteras där. Så vi får se helt enkelt.
Ja. Och man ska komma ihåg det att Almedalsveckan är väl en av de platser och stunder i Sverige där det är som svårast att höras.
Ja, definitivt. Det är otroligt svårt att höras.
Ja, här är den som undrar om du har några särskilda tankar under tiden du simmar. Alltså några funderingar om vad du ska planera senare på året eller mer övergripande med Folkhälsopartiet. Eller fokuserar du endast på musiken och simningen?
Alltså det där med musiken har ju varit en katastrof. Det har också varit någonting som har fallerat under projektet här. Jag hade ju jag har haft nöjet att simma med en vattenipod vid flera tillfällen då. Det har ju funkat väldigt bra, men den nya vattenipoden som jag köpte havererade ju direkt av någon anledning. Den var ett måndagsexemplar. Den gamla har tydligen gett sig helt, och jag har också försökt att simma med vanliga iPods. Mini, jag vet inte om nanos.
Ja.
Vilket ju har visat sig att de inte riktigt tål så där jättelänge. Utan det blir bara...
Eftersom de inte vattentäta kanske.
Ja, men jag vet ju att jag har haft iPods tidigare som jag liksom råkat tvätta och sånt där, som har suttit fast på cykelkläder och sånt, som ändå har kommit ut och funkat. Så att de har ju en viss tålighet så, men... Så det med musiken kan ju vara en tacksam förstörelse, men jag har simmat väldigt mycket utan någon som helst musik eller någonting, och alltså jag tycker tiden går ganska snabbt i vattnet. Jag har varit hela tiden uppfylld av det här att röra mig framåt, och tankarna rör sig ganska fritt, ungefär som när man är ute och springer långt eller cyklar långt. Alltså tankarna glider över det ena ämnet efter det andra, och det blir en meditativ process. Och ofta det finns väldigt få medvetna tankar under simningen, utan det är mer en att vara i processen av att simma och se till att man är på rätt kurs, och jag rör det mentala fokuset både inåt och utåt. Ibland tar jag in väldigt mycket av det som jag ser, och ibland så rör jag det bara inåt och kanske räknar andningar eller olika sekvenser, och jag försöker hitta olika mönster i simningen för att få tiden att gå. Det kan vara att jag gör olika serier med andningsmönster då, att jag gör 25 stycken set av tretakt följt av lite vanlig tvåtaktssimning, sen kör jag 24 set av tretakt följt av lite tvåtaktssimning och så vidare, och så räknar man ner och på det sättet då. Så att ja, jag tycker att tiden ändå går tacksamt snabbt i vattnet faktiskt. Det blir en meditativ process som jag absolut inte har några problem med, men några medvetna tankar och planering, det föds ju en del kreativa idéer, så att det är väl en hel del kanske idéer som föds kring inlägg som jag vill skriva, eller saker som uppenbarelser eller visioner eller vissa saker som man har haft i bakhuvudet som kristalliseras och blir lite tydligare under simningen. Men annars är det ju det här meditativa under en bra stund innan det kanske blir en kamp då, att förhållandena blir tuffa, och då får man mer inriktad, då får jag inrikta mig på att kämpa och slita och fightas. Och sen i slutet, då när det har varit väldigt kallt, i slutet på de riktigt kyliga etapperna, då är det ju ren överlevnad, och då är det ju bara att mata så mycket man har tills att ingenting finns kvar.
Ja. Bra svar. Hur löser du toabesök nummer 2 om det pockar på i vattnet med våtdräkt på?
Det har jag faktiskt inte behövt att göra än här. Jag hade ju en djupt olycklig incident på Sverigesimmet då när jag simmade i Vänern. Och det var väl den gången innan detta som jag har frusit mest i hela mitt liv. Och ja, det var faktiskt en vidrig, det var faktiskt en vidrig dag där. Och då jag kunde absolut inte stanna och avbryta den etappen, och jag kunde absolut inte få med dräkten, så att det var bara att, det var väl bara att pressa på.
Just do it
liksom. Och det var ju inte, det var vare sig fräscht eller härligt, men det var ett behov som behövde uppfyllas, och det gjorde jag. Och det hade det varit så idag med under den här etappen, jag menar, man kan liksom inte känna av sin våtdräkt. Då hade jag, då på Sverigesimmet hade jag en sån här, då hade jag ju ingen våtdräkt på, men då hade jag bara en sån här textildräkt då som jag simmar i.
Ja.
Men det, alltså, hur som helst, man kan inte ta av sig grejer under simningen. Så att det hade bara varit att man hade fått trycka på, och så hade man fått ta konsekvenserna efteråt.
Ja.
De ofräscha konsekvenserna, men så är det. Det blir lite ja, man har en väldigt låg tröskel för bekvämlighet och spärrar i vattnet på det sättet då. Kissa, det gör man ju bara, det gör man ju hejvilt liksom. Många gånger när jag stannar så här lite grann.
Hejvilt, lite hela tiden.
Ja, men många gånger jag kan absolut kissa under tiden jag simmar, men många gånger så passar jag på att stanna och liksom ställa mig upp lite grann så i vattnet då. Ni kanske undrar vad jag gör då när jag helt plötsligt bara stannar och ser lite planlös ut.
Nej.
Men då passar jag på att ta ut lite riktning och kissa lite så.
Ja.
Men nummer två har jag inte behövt göra hittills.
Skönt.
Här.
Det var roligt igår på den första etappen igår. Mm. Så gick Love bak och ställde sig på badbryggan och kissa.
Ja.
Och då stannade du just så och låg still en stund. Och då tänkte jag, undrar om man ser Love nu. Nu vill han inte se mig efter oss här.
Ja. Det kanske var under den millisekunden som det blev lite varmare då.
Det kan det ha varit. Ja, jag läser två frågor i följd här, för de behandlar ungefär samma sak. Den första då. Hur i helvete hinner kroppen återhämta sig efter dagliga långpass? Är det för att du bara kör under mjölksyragränsen, eller har du andra hemligheter, någon mat utöver det vanliga? Och så nästa fråga. Jag är inte en jätteduktig simmare, men simmar ibland 5-10 000 meter på träning. Då är jag ofta så pass trött i armarna att jag måste vila dagen efter. Hur tränar du för att orka varje dag så långt?
Det är nog en träningsfråga framförallt. Jag är van att simma långt. Jag är van vid väldigt långa träningspass. Jag är van vid väldigt hårda strapatser liksom under väldigt lång tid, så det är en ren träningsfråga, och jag blir ju till och med lite starkare när jag gör den här typen av, jag upplever ju att jag är fysiskt starkare nu än när vi började simningen, och så har det ju varit i alla de här strapatsrika, så har det varit under Sverigesimmet 6 veckor, jag var i min bästa simform i slutet, så att det här tenderar ju inte att slita på mig så mycket mer än mentalt, som det är klart det sliter på mig, men jag blir också fit, starkare och starkare, och det ligger ju liksom hela min 30-åriga träningsbakgrund. Det är ju, om det är någonting jag är bra på, så är det att återhämta mig dag efter dag och kunna mata på faktiskt då. Det är klart att jag blir trött och känner av det, men det är det jag är bra på helt enkelt, och det är också därför jag var en duktig idrottsman, att jag klarar av att köra så. Allting som har byggt på etapplopp och liknande grejer, långa träningsläger, så stärks jag bättre och bättre.
Ja.
Mer och mer. Så att, men det är ju, jag försöker ju köra lite, jag får massage här varje dag, det är skönt. Jag får lite justeringar i ryggen, vilket är väldigt tacksamt, eftersom det tar mycket i bröstrygg och nacke att behöva lyfta upp och hantera stökiga förhållanden. Jag försöker se till att sova så bra det går, även om ungefär som vanligt helt enkelt då. Och i övrigt så är ju livet ändå tämligen stressbefriat här för min del, eftersom jag är så väl omhändertagen av er. Jag behöver inte laga mat och det är väldigt enkelt fokus. Livet är ju oftast mycket mer komplext hemma med massa saker och massa arbete, och då ska man också träna. Så att jag tycker att det går väldigt bra. Så att många års träning och hela mitt jag är liksom adapterat i det här. Både fysiskt och mentalt.
Härligt. En liten följdfråga till på det då. Käkar du extra kaloririk mat under strapatserna?
Inte under etapperna. Jag vet att det fanns någon fråga om vad jag kanske äter och dricker under etapperna, men jag har inte druckit nästan någonting under de här etapperna, för det har varit så kallt i vattnet, så jag känner inte att jag har behövt att egentligen inte ha någon vätska överhuvudtaget då. Så att när det är simningar på 2-2,5 timmar så klarar jag mig väldigt bra, bara rakt av. Man får ju en och annan kallsup av vatten i vilket fall som helst. Men sen i övrigt så ja, jag har ju försökt att äta mycket kaloririk. Jag har ju försökt att gå upp i vikt inför det här och det har jag väl lyckats med lite grann och blivit lite grövre eller lite mer muskulös och inte gått upp så jättemycket i fettvikt så där kanske, men ja, jag försöker äta. Det problemet är ju när man är så här kall om vartannat och som jag är, eller fryser mycket varje dag, så blir man väldigt varm under andra tider, så att just den här känslan av att antingen vara frusen och iskall eller liksom nästan så här varm och kvav inomhus då, gör ju att man tappar aptiten ganska lätt. Jag gör det, så jag har haft lite svårt att äta mycket, men jag försöker äta så mycket jag kan och sånt som är, framförallt sånt som är lätt smält, så det är ju på det sättet mycket sämre matvanor än vad jag har annars naturligtvis.
Ja. Du har aldrig funderat på Engelska kanalen eller?
Nej, det har jag inte gjort. Det känns inte som ett spännande projekt faktiskt. Det är så många som har simmat. Det är liksom en enda lång simning. Det kostar sjukt mycket pengar. Ja, nej, så jag ser ingen poäng eller vits med det egentligen. Jag tycker att den här typen av äventyr är mycket mer intressanta för min del.
Ja. Och det som skulle kunna hända i så fall är ju att vi skapar en engelsk kanal för att komma ut.
Ja.
Eventuellt. Ja. Är det en som önskar Colting simspellista? Du verkar ha en bra och bred musiksmak. Kommer vi göra någon spellista offentlig för Colting Simmar Gotland?
Nu har jag inte den framme här från min iPod och dött här, men jag vet ju, ska vi se här, den... Alltså det är ju väldigt, det är ju väldigt extremt blandad musiksmak, men jag kan ju bara dra, ska vi säga, igår här innan iPoden dog för gott, så vad hade jag då? Då hade jag lite, jag hade Black Sabbath, en olyckligt lång låt där, men över tiden gick bra där. Jag hade Outkast, jag hade Camshots, jag hade lite Iron Maiden, jag hade Scorch, Delirium Mind.
Ja.
Du vet det. Vad hade jag mer? Jag hade Mando Diao hade jag. Jag hade John, vad heter han? John Newsom, eller det här Rudimental. Jag har haft lite E-Type på någon lista. Jag har haft Albin, din soldat, en gammal favorit som Sveriges Simmet. Jag har haft Petter och Daniel Adams Ray. Jag har haft vad fan har vi haft mer? Jag har haft Pearl Jam, Eddie Vedder.
Vi kan säga så här att jag lovar ju ingenting, men om vi får 10 minuter över här någon kväll så ska jag försöka sätta mig med dig och göra en Spotify spellista som vi döper till Colting Simmar Gotland.
Jag har haft Jerry Williams Vintersaga, vilket har passat väldigt bra. Det är en väldigt så melankolisk låt med mycket väder i den. Jag har haft lite Imperiet. Jag har haft Hole. Jag har haft en del Guns N' Roses, lite Gyllene Tider, några av de bästa Gyllene Tider-låtarna från moderna tider, alltså på den tiden då när Per Gessle gjorde riktigt fyndiga låttexter. Povel Ramel, Paul McCartney och jag är en sån favoritlåt som jag tycker är underbar. Ja, men det har varit väldigt blandat. Hanne Boel, ja, det är mycket 80- och 90-talsmusik, men också lite samtida. Fan, vad hade jag mer? Ja, men
jag tycker det är exempel nog där.
Det är extremt blandat. Det är lite tuffare och hårdare musik, lite melodiös, lite. Jag har haft en hel del Daft Punk i spellistan också. Mm.
Men du har ju sån här shuffle podcast, ja. Och den spelar väl helt random låtarna. Du vet inte vilken ordning den kommer i.
Nej, men jag har gjort en lista ändå liksom. Ja. Nej, men det är alltid kul, men jag har ganska många låtar på den listan. Helena Paparizou, Survivor, det är en jättebra låt, tycker jag passar temamässigt, passar suveränt bra.
Ja.
När man ligger i vattnet så vill man höra att man är en survivor.
Ja.
Jag har haft Sophie B. Hawkins, en gammal slagdänga från 92. Den här,
vad heter den?
I Just Wish I Was Your Lover.
Henne kommer man ihåg.
Eller vad heter,
jag kommer inte ihåg vad låten heter.
Börjar med sånt där järnvägsintro. Man hör tåg så
Sophie B. Hawkins.
Ja. Ja. Det har varit väldigt blandat. Naturligtvis då.
Jag förstår.
Genesis har jag haft. Future Islands, Foo Fighters, Fläskkvartetten. Fastball, nu var det väldigt mycket på F där. Ja.
Mycket Coldplay, va?
Nej, för fan, jag gillar inte Coldplay. Vad är grejen med dem egentligen? Extremt anonyma. Eller bleka, tycker jag.
Det känns som att alla vi känner ändå har varit och tittat på Coldplay medan vi har varit här.
Den internationella motsvarigheten till Kent.
Ungefär.
Sen, jättemånga som gillar dem, men helt fullständigt obegripligt.
Så kan det vara. Vill vi gå vidare nu då? Mm. Ja. Det är en ganska intressant fråga, tycker jag. Om du hade kört helt själv, utan att ha skrivit om det på Instagram, utan haft ett större syfte än själva simningen, hade du gett upp då, eller hade du kört på? Du verkar ju inte vara den som ger upp i första taget.
Ja, men bra fråga faktiskt. Men man behöver ha högre syften. Jag tror att det är svårt att vara så. Jag tror att det blir så svårt att... Alltså både Sverigesimmet då, som byggde på en stor insamling för Wartrade, som vi slutligen fick in 750 000 kronor på. Och det här, det har ju liksom en större och bredare agenda än bara mig själv. Och jag tror att gör man sig själv till huvudpersonen i de här projekten, alltså att det endast handlar om det, så tror jag att det är svårt att kanske motivera sig i slutändan. Nu är det klart att det finns ju ingen som har simmat runt Gotland tidigare, så det finns ju en... Det är ju naturligtvis kul att kunna ge sig på och försöka det, men jag tror att det hade känts väldigt mycket fattigare om man inte hade en större och högre och viktigare agenda än att bara typ så här, jag ska bestiga det här berget, och varför? För att ha gjort det. Den typen av, där det bara blir en självuppfyllande aktivitet, det tror inte jag hade passat mig så bra. Det har jag haft väldigt mycket med idrotten tidigare, alltså att jag ska försöka göra det här så bra, jag ska tävla i VM, jag ska ta VM-medalj, jag ska göra det här. Jag ska vinna ÖTÖ. Alltså, det är ju självuppfyllande målsättningar som ju är naturligtvis inte mindre värda för det. Men jag är lite grann förbi det över det här laget i mitt liv. Jag tycker de här typen av äventyr är mycket viktigare och mycket mer värdefulla. Och det ger mycket mer, tycker jag. Och dessutom tror jag att många fler blir inspirerade av det eller berörs av det. När det finns dels den själva fysiska prestationen som sådan. Men när det syftar till att lyfta en viktig fråga. Så att, jag hade svårt att tro att jag skulle överhuvudtaget tänkt mig att göra något sånt här utan att bygga in ett viktigt, ja, en agenda i det. Hela grejen med Gotland är ju att Almedalen, hade vi gjort det på något annat sätt så hade vi ju simmat senare på det naturligtvis, men då hade vi ju tappat det syftet då, så att det är ju en väldigt tydlig koppling där. Ja.
Yes, då tror jag vi är klara med frågorna.
Nej, men vi har på Facebook med.
Ja, vi har några på Facebook också.
Ja, men jag kan titta på dem. Ja. Det fanns några, kanske några som var...
Ja, men ta någon du gillar där då.
Ja, det var några som var kanske lite många som är samma naturligtvis då, men eller liknande. Ska vi se då, tips på uppvärmning, stretch, avsimning och styrketräning med hänsyn till open water med våtdräkt, vilka leder, muskler och så vidare, massage före och efter, kör hårt. Jag värmer inte upp så mycket om man säger så. Jag sitter på båten och tar en kopp kaffe och så hoppar jag i vattnet.
Ja.
så simmar jag lite lugnt första. Då när jag har musiken då, så brukar jag simma första låten, lite så uppvärmning, och sen så kommer jag in i ett schema då, som jag kör efter. Det höjer intensiteten lite. Nej, men annars så har jag förberett mig jättemycket med generell styrketräning, väldigt försökt att bygga lite volym och lite massa, men den bästa träningen för öppet vatten är ju att simma mycket öppet vatten och då bli stark. Rent simmässigt sett så tror jag ju mycket på fjärilsim i bassäng för att bli stark i öppet vatten. Då får man en bra träning att lyfta skuldror och axlar ovanför vattenytan. Här har jag ju kört ett rörlighetsprogram av och till, framförallt för bröstryggen, och också lite grann med expanderband och slangar med utåt och inåt rotation för axlarna då. Men i övrigt så har jag inte gjort någonting för det, så att förberedelserna, annars är det ju att simmar man mycket öppet vatten så blir man ju stark på det också. I bassäng så är det ju fjärilsim, vattenpolosimning eller polosimsövningar och sånt där som är värdefulla. Men allting som stärker skulderblad och axlar är ju väldigt viktigt då. För man rör sig lite högre, man rör sig bredare och man har mer av ett motstånd i öppet vatten än annars då.
Ja.
Ska vi se, lite frågor om vätska och energi då, vi redan haft. Mentala knep för att hålla rätt mindset.
Vi kan ta den som var ovanför där. Har du funderat på att lägga värmeslingor i båtdräkten?
Nej, det har jag inte funderat på.
Nej.
Verkligen inte.
Vi har diskuterat många sådana saker med såna här påsar som blir varma när man knäpper ett litet chip i dem och värmefiltar på båten och sånt. Men vi har kommit fram till att ingen av de metoderna fungerar.
Men det jag märker nu, jag har aldrig haft förstärkningsplagg i vattnet, men nu kör jag ju med ett litet neoprenunderställ under våtdräkten och det funkar fantastiskt bra faktiskt. Tredubbla badmössor, nu när vi pratar om, ja, de senaste två dagarna har jag faktiskt simmat 15 km per dag och det har ju bara varit 9-10 strax över 10 grader som mest. Sådär. Och jag har också simmat med sådana här neoprenstrumpor på. Det funkar faktiskt väldigt bra. Man blir kall om händerna naturligtvis då. Men ändå, det räcker gott. Nej, värmeslängd i våtdräkten har jag aldrig kontemplerat. Känns inte som någon jättebra idé. Hur skulle det funka liksom? Ska man ha ett batteri med sig eller någonting då?
Jag vet inte. Det är kanske det som är värmen.
Ja, precis.
Små chocker.
Mm. Så är det ju faktiskt då.
Ja.
Sen har vi en fråga här när det gäller också då, att orka så. En dum fråga från en som inte fattar du alla, inklusive du orkar kråla. Själv orkar jag bara simma bröstsim.
Mm.
Ja, bröstsim hade ju varit helt otänkbart i de här förhållandena. Det är ju ett otroligt otympligt, opraktiskt simsätt i öppet vatten ändå. Så att det är ju ingenting, så det finns absolut inte ens ett alternativ.
Då hade man haft ont i nacken.
Nej, det hade jag
10 kilometer.
Ja, nej, nej, bröstsim hade ju varit omöjligt liksom. Så att kråla är ju väldigt ekonomiskt. Så att det lär man sig att... Där, när man väl kan tekniken så är ju crawl överlägset alla andra simsätt, speciellt i öppet vatten då.
Mm.
Så att, det får man gå en bra crawlkurs eller gå, åka på simcamp så lär man sig det. Sen är det ju bara träning som allt annat för att orka.
Precis.
Bra, då har vi väl täckt in frågorna ganska bra, va?
Det tycker jag faktiskt.
Fått en del frågor på liknande teman, men ändå, vi har, tycker att vi är...
Jag har nog täckt in de flesta frågorna med de svaren jag gett.
Sen tycker jag, Niklas, också att vi måste nämna de partners som faktiskt stöttar oss i det här. Jag vill ju också, eller vi vill ju också tacka alla de som skickar mail till oss, eller skickar sms och skickar meddelanden, alla de som kommer med uppmuntrande tillrop och hejar på oss via sociala medier. Det värmer oerhört mycket, ska ni veta. Det känns, även om inte Östersjön ger oss någon vidare kärlek just nu, så känns det som att vi har ett stort stöd av alla er som följer oss, och det tackar vi från djupet av våra hjärtan. Det betyder verkligen mycket för oss.
Verkligen.
Men sen har vi också med oss några partners på resan som vi också vill lyfta som väldigt viktiga kring det här.
Ja, de har ju en lika stor del som oss i att det är möjligt att göra det här.
Ja, definitivt. Så är det verkligen. Och vi har ju våran stadigvarande partner i Apollo Sports.
Ja.
Apollo Sports som är våran poddpartner och också våran eventpartner, och som jag gör flera olika events med varje år. Apollo Sports är ju Sveriges absolut bästa arrangör av hälso- och träningsresor.
Ja.
För alla, från den motionären som är nybörjare till den erfarna och seriösa atleten som har rejäla utmaningar.
Jag kan ju passa på att tipsa Apollo och Daniel då, som är våran kille på Apollo, att inga swim och board resor runt Faludden. Det har vi testat.
Nej, precis, liveaboard
heter det. Ja.
Liveaboard runt Gotland tror jag blir svårt att sälja in faktiskt framledes här, utan vi får istället se fram emot att åka på liveaboard till Maldiverna. November, december eller januari, februari, då är jag ledare tillsammans med Emma Igerström. Det blir härliga simäventyr. Då ska man få höra, åker man med på de resorna så kommer man att få höra den färgstarka och helt osensurerade berättelsen om den här simningen.
Ja.
Alla de färgstarka anekdoterna.
Det kan vara en anledning bara det att åka med faktiskt.
Ja, faktiskt. Man kan gå in på apollo.se, surfa in på träningsresor, titta på alla de temaresor som erbjuds. Man kan läsa om möjligheten att åka till Plaitas på Fuerteventura eller till Phuket i Thailand. Just nu så längtar jag oerhört mycket till de varma vattnen runt Phuket. Det hade varit härligt att få en sån etapp.
En Phuket-etapp.
En Phuket-etapp hade vi behövt nu. I varma tropiska vatten.
Ja, det hade inte gjort något faktiskt.
Med lite sol.
Ja, faktiskt till och med då. Jag hade kunnat tänka mig lite Thailand-sol faktiskt.
Ja, det hade verkligen varit värdefullt faktiskt då.
Ja.
Sen vill vi lyfta våran båtsponsor till det här projektet då. Det är Bil och Marin i Växjö.
Ja.
Detta fantastiska företag som ägs av Dan Sandberg, som kontaktade oss inför det projektet och frågade om vi behövde hjälp med båt, vilket ju vi tacksamt emot tog. Och vi har sedan projektets början tuffat runt i en, vilken då typ av båt, Niklas?
Den heter Finnmaster Husky R8, och det är en 7,5 meter lång aluminiumbalja med ett plastinlägg ungefär. Vi har en otrolig aktersnurra.
Vi har ju produkttestat den här båten väldigt ordentligt under de senaste två plus veckorna nu.
Ja, verkligen. Vi har ju tagit hand om den naturligtvis med kärlek. Den är kanske lite smutsig, men i övrigt så är den vid god vigör.
Det kan hända att det har funnits en och annan kaffekopp som har välts under de här vågorna, men i övrigt så är det varit en fantastisk resurs att ha. Och Bil och Marin i Växjö, de jobbar uteslutande med båtar, MC, mopeder och ATVs, vattenskotar från Yamaha. Båtfabrikat har de Yamarin, Buster, Finnmaster och HR Boats. Och de har allt från försäljning till service och förvaring och även en stor tillbehörsavdelning. Så att är man intresserad av att inhandla någon av de produkterna, så kan vi varmt rekommendera Bil och Marin i Växjö.
Verkligen. Och hälsa gärna från oss då.
Ja, absolut. Absolut. Det blir kul när Danne kommer tillbaka här för de sista etapperna här då.
Ja, verkligen. Vi saknar honom.
Han kommer att bli överraskad över vilken oerhört kompetent sjökapten du har blivit.
Tror du det? Ja, kanske.
Ja, du är helt grym.
Ja, men man växer med uppgiften.
Ja,
så är det ju.
Ja, det är lika tufft att köra båt som att simma faktiskt. Det kan man nog lugnt säga.
Ja.
Sen har vi en partner i Verlabs. Verlabs har liksom vi ett väldigt stort fokus på folkhälsa, och de erbjuder hälsokontroller via blodanalys, och då har de över 100 provtagningsställen där man då i samarbete med aktörer inom sjuk- och hälsovården som Karolinska och Unilabs och Aleris får sina blodvärden analyserade. Och genom då Verlabs och de här blodproverna så får man tillgång till en privat journal online, och där kan man följa sina blodvärden över tid genom regelbundna tester, och de är idag ledande på den skandinaviska marknaden inom hälsokontroller direkt till slutkund. Och Verlabs har nu ett folkhälsotest som man har lanserat då i samklang med det här projektet. Och jag har jobbat med Verlabs ganska länge nu, och jag tycker att det är en fantastisk tjänst som de erbjuder, att utan mankemang och på enklaste sätt kunna få göra ett avancerat blodprov och därigenom få svart på vitt svar på hur ens biokemi och blodvärden ser ut. Och det är ett väldigt, väldigt bra, en väldigt god och bra utgångspunkt för att kunna eventuellt vidta åtgärder, eller för att kunna se lite grann vad del som är bra och vad man kanske kan behöva förbättra. Ja, för alla människor. Det spelar ingen roll om man är en vanlig vardagsmotionär eller man är en elitidrottare. Att ha koll på sina värden är otroligt viktigt. Och jag har haft turen att kunna ha haft tillgång till den här typen av blodprover tidigare, och under min aktiva karriär var ju det främsta verktyget som jag hade, kopplat då till min intuitiva känsla av hur det kändes. Men att kunna se lite grann hur järnvärdena är, hur blodfetterna ser ut, hur de inre organen fungerar. Och kroppens biokemi, det kan man liksom inte fejka. Det räcker inte att vara motiverad eller ambitiös eller driva sig fram och pusha sig, utan det får man ett svar svart på vitt i hur det ser ut då.
Det kan väl framförallt också vara bra att få de här värdena när man mår bra. Så att om något skulle förändras till det sämre,
absolut,
kan man ganska lätt se vad det är.
Så är det verkligen. Alla har individuella parametrar i det här. Och jag vet ju precis hur mina normalvärden ser ut. Det som jag kallar för min baseline. Och har man, jag tycker det är värt för alla att göra den billiga investeringen i ett sånt här blodprov för att få en baslinje av hur saker och ting ser ut när man mår bra. För att när någonting någon gång känns sämre i kroppen, så har man någonting att jämföra med. Vad är det som har hänt? Vad är det som felar? Vad är det som skevar? Vilka värden ligger utanför min så att säga individuella referensram? Och det är ett mycket, mycket bra verktyg, därför att allt annat blir gissningar sen i så fall. Så att det är ett mycket bra facit. Det är ju ingenting som hjälper. Alltså det är ju ingen hälso... Alltså man blir ju inte friskare eller starkare eller mera fit av att ta det här testet, men man får en mycket god utgångspunkt i vad man kanske behöver göra eller att bara försäkra sig om att allting är som det ska, helt enkelt.
Vi är glada att ha dem med oss. Det känns väldigt tryggt.
Vi är väldigt glada att ha dem med faktiskt där. Och sen har vi Serneke med oss på båten. Återigen kom det här härliga uttrycket till pass igen då.
Ja, det kommer alla poddlyssnare få höra till leda, gissar jag.
Serneke är ju nästa generations entreprenadbolag som vågar tänka annorlunda och utmana normer. Och det här är ju ett företag som startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Mycket tack vare engagerad personal. Och Serneke har en vision om just det här, att de vill bygga in idrotten i samhället och bygga för idrotten i samhället. Och de har en väldigt stark social och samhällelig agenda i det. Och Ola Serneke som person är också en väldigt driven motionär, och därför är de inkopplade på vårt projekt. De har huvudkontor i Göteborg, lokalkontor längs hela västkusten och Stockholm. Kunder är främst kommuner, kommunala statliga bolag, industri- och handelsföretag samt fastighetsbolag. De jobbar ju också med bygganläggning, projektutveckling men också fastighetsförvaltning. Och man kan ju läsa mer om Cernic på cernic.se, tror jag. Det låter osagt, men ja, det är lätt att hitta övrigt, va?
Ja, härligt.
Ja, men vi är jätteglada att ha Cernic med på det här. Sen har vi också en partner då i MX.
Ja.
MX hittar man på MX, alltså stav emmx.se. Och MX erbjuder verksamhetsutveckling till företag inom byggbranschen i Sverige genom två tjänster företrädesvis. Dels så hjälper MX företag då i byggbranschen att certifiera sig inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det kan vara företag med inriktning ny eller ombyggnation, men även rivningsfasad och grundföretag. Och MX hjälper idag stora koncerner inom byggbranschen, men även små företag med några få anställda. Så de är rätt heltäckande. Och sen hjälper de också MX-företag då i byggbranschen att upphandla IT-system. Vilket ju man förstår är en komplicerad process.
Såklart. Ja, såklart. Det är inget du och jag hade gjort.
Nej, för ett IT-system täcker in väldigt mycket. Det handlar alltifrån projektledningssystem som hjälper företagsanställda att effektivt hantera mängder av information. Men också dokumenthantering så att lagar, förordningar och övriga krav från samhället uppfylls. Ja, ekonomisystem naturligtvis också. Då.
Ja.
Så att MX är också med oss på resan och är partner till vårt projekt. Colton Wetsuits är också med.
De är fysiskt varje dag.
Verkligen. Och det produkttestar vi stenhårt naturligtvis här då.
Mm.
Och
vi fick ju en fråga på Instagram här om Colton Wetsuits ska utveckla en speciell våtdräkt för simning runt Gotland. Det kommer inte ske kanske.
Jag tror inte att det kommer ske. Typ såhär Colting såhär Polar Bear Thermal såhär suit.
Fodrad.
Ja, nej, men faktum är att våtdräkten håller värmen väldigt, väldigt bra, måste jag säga. Och ett enkelt våtdräktsunderställ och en huva gör att det är hanterbart att simma även under 10 grader. Själv ser jag ju inte riktigt behovet av att simma i så kallt vatten annars kanske. Det är väldigt sällan som triathlon och swimrun möjligtvis då kan ju erbjuda så kallt vatten.
Ja.
Men man kan gå in på coltingwetsuits.com och kolla på vårt nya härliga sortiment för året. Det var väl det då?
Ja.
Det var väl det. Vi ska väl fundera på att gå och äta lunch och så ska vi ta en ny titt på SMHs prognos.
Kanske ta en tur förbi kusten och kolla hur det ser ut.
Vi ser att
En okulärbesiktning. Det är jag ju ett stort fan av.
Ja, visst är det så. Men sanningen är att man ser ju väldigt lite från land hur förhållandena är där ute. Som när vi stack ut i morse så tyckte man ju så här, ja, det blåser hårt och det rippar liksom ordentligt på ytan. Men det är först när man kommer ut i havs som man märker att oj, oj, här var det 3 meter höga vågor.
Mm, ja, så är det faktiskt.
Ja.
Japp, det är väl så.
Men vi kämpar på, vi kämpar vidare. Vi är glada att ni följer oss. Och vi hoppas kunna återkomma en vecka med betydligt mera positiva tongångar och på att vi också rent fysiskt och geografiskt har rört oss framåt mot målet i Visby.
Absolut.
Och att vi är betydligt närmare.
Och tills ni lyssnar på oss här igen så kan ni ju kolla in alla filmer på colting.se/Gotland och skriva på
och skriva uppropet. På, snälla gör det. Vi har en namninsamling på colting.se/Gotland där man kan skriva sitt namn och visa att man tycker att det här uppropet för en satsning på bättre folkhälsa och framförallt bättre simkunnighet och mera simmotion genom 100 nya simmanlar på 10 år. Det kan man skriva på.
Då tackar vi för idag.
Tack.